Ja, vänner, det känns ju bra att vara här igen och ni har er fina, fina kyrka. Jag tycker om den här kyrkan, måste jag säga. Det känns bra att vara här. När jag fick inbjudan att tala här idag, då frågade jag så här, är det något särskilt möte? Nej, inte något särskilt. Det är ju fars dag, sa han. Var det du som sa? Nej, jag vet inte vem det var som ringde. Ja, fars dag, ja. Ja, det är ju intressant. Och då blir det ju en farsdagspredikan. Det gäller ju alla för aldrig med. Jag kommer att tänka på några saker när jag satt här. Att när jag var nere i Bredestad så överraskade systrarna i församlingen oss bröder med att göra tårta till fars dag. Alltså var olika tårtor. Och då tänkte ju bröderna att då får inte vi vara sämre. Då måste vi göra tårtor till mors dag, va? Och det var ju inte så lätt, men de frågade runt och kan du göra en tårta? Ja, det kan väl gå. Kan du göra en tårta? Så frågade de Göran, kan du göra en tårta? Ja, sa han. Hur många tum ska det vara? Ja, så är det. Man räknar tårta i tum, va? Och det med mors dag. Ja, vi firar ju det i Brasilien också. Vi har ju varit där många år. Jag kommer inte så mycket ihåg fars dag. Men jag vill berätta helt kort om mors dag när vi bodde uppe i Natal, längst upp i norra Brasilien. När jag berättar det här så har jag nästan svårt att tro på det själv, för det är så ovanligt. Det var mors dag och var pastor och jag. Vi turades om att leda och tala mötena så här. Och just på mors dag så skulle jag leda mötet. Och kyrkan var väldigt full. Det var inte fullt så stor som det här, men det var fullsatt i kyrkan. Och så var det tradition då att en församling brukar dela ut rosor. Tre rosor. En ros till den mamma som var äldst. Och den mamma som var yngst. Och sen den mamma som hade fött flest barn. Ja, de skulle få blommor, ja. Och fick man ju fråga då vem som var äldst och vem som var yngst. Och så ledde jag då, vem är det som har fött mest barn? Ja, som är mesta mor. Ja, jag visste att i nordöstra Brasilien så har man många barn och har fött mycket barn. Så att jag börjar på fem faktiskt. Alla ni som har fött fem barn eller mer, räck upp en hand. Det var ju alla utom min fru. Vi har bara tre. Ja, vad alla händer. Tänkte, det var mycket så det kan inte bli någon. Och jag drog till med 10. Alla ni som har fött 10 barn räcker upp en hand. Och det var massor av händer. Oj, tänkte jag. Här får man ta stora steg. 15. Vem har 15? Det var ganska många händer kvar på 15. Oj. Och jag drog till med 20. Tänkte, nu är det ingen som... Det var flera händer kvar på 20. 21, 22, 23 och det slutade på 24. Ja. Visst låter det otänkbart, va? Så många i vår lilla församling, höll jag på att säga, bara på det mötet. Och så många kvinnor som hade fött 15 barn, 20 barn och mer än 20 barn. Ja. Det var mors dag, men nu är det fars dag, va? Och jag ska läsa en text här. Ni är väldigt duktiga på att plocka fram texter här. Min text är från Matteus 11, 25-27. Vi ska strax läsa den. Matteus 11, 25-27. Och ni är duktiga och brukar få fram det på. Så, men jag ska säga lite grann om fars dag. Det är ju lite tragiskt faktiskt i dagens Sverige att man kan inte fira fars dag på det sätt som man gjorde förr, inte i skolan i alla fall. För det är så många barn som inte har någon far. Det är så många barn som är uppväxta med en ensamstående mamma och en del vet inte ens vem deras far är. Så när vi var i Sverige, jag vet inte vilket år det var, 83 kanske det var, då när våran son gick i en skola så pratade, sa fröken att han pratade mycket om sin pappa, sa han. Men vi kan tyvärr inte fira fars dag för det är så många som inte har någon far. Och jag letade efter ett kort som jag gjorde 1946-47 eller någonting sådär. Man fick göra i skolan, kommer ni ihåg det? Man fick rita liksom här i blommor och skriva till mors dag och till fars dag. Och kanske en del har kvar sådana här gamla farsdagskort. Ja, vi firar ju en hel massa saker. Vi firar fars dag och mors dag. Och nyss så firar vi alla helgons dag. Det låter inte så bra i mina öron, för att vi helgon, vad är helgon för någonting liksom? Vi har inte ett enda helgon i Bibeln, och i Sverige har vi bara två helgon, så att det är någonting mycket, mycket ovanligt att bli helgon. Det måste man vara helt felfri, och det går inte. Men i Brasilien så firar man ju helgon hela tiden, ett katolskt land. Och då vet ju vi att varenda dag på året så firar man helgon. Varje dag så var det något helgon, 365 stycken. Och då blev det så mycket så att många fick inte rum på ett år. Det var mycket mer helgon än 365. Så då klagade en del på det, hur länge sedan detta katolsk tid, att man hade fick inte rum. Ja, men då tar vi en dag för alla helgon. Då gör vi alla helgons dag. Så tar vi alla helgon på en gång. Ja. Och i Brasilien var det svårt för oss första tiden, för att plötsligt så var alla affärer stängda. Vad är det för någonting idag? Jo, det är ju Maria Aparecida, hela Brasiliens skyddshelgon, och allt är helgdag. Ja. Och en annan dag så var det också stängt i affärerna mitt i veckan. Ja, det är vårt lokala helgon som vi firar idag. Så, ja. Så att det där med firandet är ju så. Men nu är det fars dag, och det är ju trevligt att vi kan fira det, de som kan så att säga. Och nu ska vi läsa, då tänkte jag så här, far och barn, far och son. Och då har vi väldigt mycket bibliska ämnen i det här, fadern och sonen, som vi säger. Och jag läser då först här, jag har fått fram det, jag är så duktig på det här. Då läser vi så här. Vid den tiden sade Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara det för. Ja, sannade. Fader och son, och Jesus talar då mycket om sin fader, och han ber här till fadern. Och han säger faktiskt att ingen känner fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Och det är ju viktigt lära, att det var ju Jesus som uppenbarade fadersgestalten. För att i Gamla testamentet är inte Gud far eller allas far. Han är inte känd som fader, för han har ju ingen son då, så länge inte Jesus är född. Visserligen så väntade hela Israels folk på Messias. Någon skulle komma, och Messias skulle komma så. Men man visste inte så mycket om Gud som fader, om fadersgestalt och så här. Men det används som bild faktiskt i Gamla testamentet. Och då känner vi till sådana här uttryck där man använder fadersgestalten som en förebild för Gud. Det heter till exempel så här att att så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ja, då används ju fadersbilden. Och Gud är då som är vilken far som helst som förbarmar sig över sina barn. Och det finns också några gånger uttryck i Gamla testamentet. Det heter att Gud, Herren, han är de faderlösas fader. Det är ju också ett väldigt fint uttryck, de faderlösas fader. Så att visst finns en del om fader i Gamla testamentet. Men det är ju framförallt Jesus, när han kom, det är ju han som uppenbarar vem fadern är. Och det stod ju i texten som vi läste här, att det, sonen uppenbarar fadern. För det är då det blir ett sonskap och ett faderskap, när fadern, liksom, när sonen då träder in. Och Jesus, han var ju väldigt medveten om det här, att han var son till sin himmelske fader, och talade ju väldigt ofta om sin fader. Redan från början så hette det så, när Jesus skulle födas så skulle han ha namnet Immanuel, som är Gud med oss. Så Gud skulle liksom träda fram på ett speciellt sätt i form av sin son. Det här var ju väldigt tydligt vid två tillfällen när Gud själv talade från himlen. Och det är två märkliga tillfällen i skriften. Dels vid Jesu dop, när Jesus steg upp ur Jordan, ur floden. Då hördes en röst från himlen som ju var faderns röst, som var Guds röst. Och det hade varit intressant att höra den rösten. För då sa han sig vad han sa. Denne är min älskade son. Tänk att höra Gud själv säga det. Det här är min son. Va? Och likaså på förklaringsberget. Det var det kanske färre som hörde den här rösten. Petrus och Jakob och Johannes. Och då när Jesus blev förklarad på förklaringsberget, som vi säger. Då hördes en röst ifrån himlen. Denne är min älskade son, i vilken jag förut behag. Lyssna till honom. Va? Och det är väldigt intressant. När Gud själv säger att det här är min son och ni ska lyssna på vad han har att säga. Och då stod ändå Mose där och Elia, vet du, de trädde ju fram. Och de är liksom, de har haft sin tid, det gamla förbundets tid. De har talat, Mose har talat, Elia han har talat. Men nu säger Gud själv, nu är det här min son. Nu ska ni lyssna på vad han har att säga. Min son, han har mycket att tala om för er och förkunna för er. Och jag har gett honom uppdrag att tala om vem jag är och hur det hela fungerar. Ja, Jesus han var medveten om det här. Och utan att behöva läsa texten i Lukas 2 så vet vi att när Jesus var 12 år så hände detta. Att han blev kvar i templet och föräldrarna Maria och Josef de vandrade länge innan de märkte att han var borta. Och så fick de återvända till templet. Och då står det faktiskt så här att Maria hon säger så här att vi har varit så oroliga för dig, säger hon. Och då säger jag så här, din far och din mor har sökt efter dig och varit oroliga. Och Maria uttrycker det så, din far och din mor har sökt efter dig. Kommer ni ihåg vad Jesus sa då? Vet inte ni att jag bör vara där min fader bor? Och det är lite intressant faktiskt. Jesus som 12-åring, han var medveten om att Josef var väl kanske inte hans riktiga far. Men han hade en annan fader i himlen. Och säger till sin mor och till sin far som de var, som uppfostrade honom. Han säger, vet ni inte att jag bör vara där min fader bor? Och de var förundrade, så står det i texten. Maria och Josef, de undrar, vad pratar han om? Va? De var förundrade över hans ord. Att den lille grabben på 12 år kunde tala om sin fader i himlen. Va? Där min fader bor i templet. Så att det här var ju ett intressant förhållande. Ja, att han var Guds son. Va? När Jesus blev frestad och kom ut i öknen. Kommer ni ihåg vad frestaren sa då? Ja. Om du är Guds son, då ska du kunna göra vissa saker. Va? Då visa mig saker. Om du är Guds son. Och hela tiden så var det tvivel på detta så att Jesus inte skulle behöva tro att han var Guds son. Va? Om du är Guds son så bevisa det då och gör så här och gör så där och så vidare. Så frestaren hela tiden, han la an på det här med faderskapet och sonskapet. Och om du är den riktiga Guds son då ska du kunna göra väldiga under här. Va? Men inte på djävulens befallning naturligtvis. Och Jesus fick också hålla mot träda tillbaka. Ja, det här var ju en stor fråga. Vi ska se om vi kan läsa nu i Johannes kapitel 5. Det här med att Jesus talade om sin fader. Det var lite svårt för judarna att förstå det. Jag hade antecknat här Johannes 5. I Johannes evangeliums 5:e kapitel vers 18. Då står det så här. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans fader och gjorde sig själv till Gud. Ja. Det här var en anledning till uppror bland judarna att, att Jesus sade sig vara son till Gud. Att Gud är min fader. Och det kunde inte judarna förstå på något sätt, va? Och även i Johannes, är lite längre fram, Johannes 8, 39-43. Det skulle vara bra om vi kunde få fram den. Johannes 8 från vers 39-43. Är det möjligt då? Kan vi läsa den? Ja, jättebra. Ni är så duktiga på det här. Johannes 8, så 43. Vad sa jag att det var? Börja med vers 39. Det står så här då. Ja. De svarade honom, judarna alltså: vår fader är Abraham. Och Jesus sa: om ni vore Abrahams barn, då skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Och de svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud. Och då säger Jesus, vers 42 är mycket anmärkningsvärd. Jesus sa: om Gud vore er fader, då skulle ni älska mig. Om Gud är er far, då skulle ni älska mig. Om ni hade fattat detta stora, att jag är son till Gud, då skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte lyssnar till mina ord. Ni har djävulen till er far, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Ja, denna väldiga ord. Här säger då Jesus väldigt mycket om hur det är att vara tro att Jesus är Guds son. Det här är ju någonting väldigt viktigt alltså i Bibeln, att man tror att Jesus är inte bara en profet, inte bara en annorlunda människa, utan att Jesus är verkligen Guds son och att han är sänd från Gud, att det är Guds son. Ja. Och efter den här texten så förstår man så här att inte, om man inte har Gud som far, ja, då älskar man inte Jesus. Då tror man inte på honom. Då gör man inte det som är rätt. Då tror man inte att Jesus är kommen från Gud. Då är han bara en vanlig profet, va? Och då handlar man inte rätt. Så att man kan ju vända på det här. Om man har Gud till far, om man verkligen är ett Guds barn och har Gud till far, då älskar man Jesus. Då tror man på honom och då följer man sanningen. Om Jesus nu säger att jag kommer ifrån min fader i himlen och min fader, då säger han ju någonting som är sant. Va? Någonting som är sant. Petrus, han fick ju det här. Att Jesus frågade: vem tror ni att jag är? Folket, de tycker inte att jag är Josefs son och timmermannens son. Så de fattar inte att jag är Guds son. Va? Men ni då, vad säger ni? Och då säger ju Petrus här: du är Messias, den levande Gudens son. Va? Det var en väldigt viktig bekännelse. Du är Guds son. Och vet ni vad Jesus sa då? Det här har inte du tänkt ut själv. Du skulle inte komma på det. Utan det är min fader i himlen som har uppenbarat det för dig, att jag är hans son. Va? Så fungerar ju faktiskt texten, att det är Guds son. Ja, det här med sonskapet är ju viktigt faktiskt, att erkänna att Jesus är Guds son. Guds son. Det erkänner alltså inte muslimer. Jesus är bara en profet, och inte Jehovas vittnen och andra heller erkänner Jesus att han var annorlunda, en religionsstiftare, profet, men inte Guds son. Och det är det här som är det själva, den kristna bekännelsen, att erkänna att Jesus har kommit ifrån Gud. Han är Guds enfödde son. Han är den som kommer för att uppenbara fadern och vem fadern är. Och det var det som Jesus gjorde här på jorden. Han uppenbarade Gud. Vi skulle inte ha vetat någonting om Gud genom profeterna. Men han uppenbarade så mycket mer om vem fadern var. Och han var beroende av sin far. Jesus, han levde hela sitt liv på jorden i ett beroendeställning till sin far. Han rådgjorde med sin far, han bad till honom och han sa att jag är utsänd av honom. Och jag gör inget av mig själv, jag gör bara det som fadern har bett mig att göra. Och ni vet att i ett semane när Jesus bad och sa så här. Att jag skulle vilja slippa det här. Det här känns väldigt, väldigt jobbigt, Gud. Far, pappa. Men ske din vilja. Ske din vilja. Att det ska ske faderns vilja. För Jesus var utsänd för att göra faderns vilja. Uppenbara honom och uppenbara hela frälsningen. Och ni vet ju att Jesus sa så här. Jag har all makt. Var har jag fått den ifrån? Jo, den har jag fått av honom. Mig är given all makt. Så när fadern, när Gud sände Jesus till jorden så gav han honom befogenheter. Han gav honom makt att bota sjuka, att uppväcka döda, att förlåta synder och även att döma. Så säger han, är också domare. Så fadern har överlåtit åt sonen all makt. Så därför kan Jesus göra precis allt det som Gud gör. Och det var så han sa också. Och han bad alltid fadern om råd och gjorde hans gärningar. Han talade mycket om fadern också. Att fadern var stor, han är väldig. Jag fick för mig att berätta en historia. Jag vet inte om det passade eller inte. Men det är så jag vet nu att barn, de pratar om sin pappa. Min pappa han är bättre. Min pappa han är starkare. Va? Och man har pojkar som har trätt sig. Min pappa han är starkare än din pappa. Va? Ja, men min pappa han är större än din pappa. Va? Har ni varit med om det där? Ja. Att man ska försvara sin egen pappa. Och då säger den ena grabben så här. Aktare du. Min pappa han är polis. Han kan sätta din pappa i fängelse. Ja, säger den andra, vänta du, min pappa han är präst, han kan begrava din pappa. Ja, så han skulle ändå vara större. Va? Pappan är störst. Va? Och det där är ju känt att man vill försvara sin egen far. Men Jesus han kom inte varken för att sätta i fängelse eller att begrava någon. Han kom för att uppväcka de döda. Han kom för att ge liv. Jesus var helt annorlunda och hans fader var stor. Och när Jesus talade om sin pappa, om sin far, så min far han är stor. Han bor i himlen. Han är nådig och han är mäktig och han är det som har skapat allting. Så när Jesus talar om sin far, min far han är större än alla er andra, om det är Abraham och vad ni kallar det för. Men min far han har gjort hela världen. Va? Han har skapat allting. Han är den största av alla. Min far i himlen. Ja, han är så stor så att han har berett plats för er. Min far, säger Jesus. Han har enorma boningar i himlen. Och det har Gud, min far, han har ordnat det för er också. Så att ni kan få del av det här som min far. Han vill ge er det här också. Så ni kan få dela det här med mig. Ja. Så tala om min faderns boningar i himlen. Jesus han sa också att min far han är helig. Va? Vår fader, du som är i himlen. Heligt är vad då? Ditt namn. Va? Ditt namn är heligt. Allt igenom helig. Och Jesus sa så här till sin. Din är riket. Din är makten. Och din är äran. Och din är härligheten. Det är Jesus. Han ger liksom hela äran åt fadern. Åt det här sonskapet. Det är fadern som ska äras. Det är inte jag. Jag är en tjänare. Jag är utsänd av min fader för att göra hans vilja. Ära honom. Han som står bakom alltsammans. Som står bakom skapelsen. Som står bakom frälsningen. Och allt det är även Israel. Det är fadern som ska ha den stora, stora äran. Och fader som förlåter synder, visserligen genom Jesus. Det är han som förlåter synder. Ja. För att folk, de reagerar på det när Jesus sa, dina synder är förlåtna. Va? Det kan bara Gud göra. Ja visst, men jag har ju fått Guds uppdrag, jag har ju fått faderns uppdrag att förlåta synder. Va? Så han har också makt att förlåta våra synder. Och han uppenbarar sanningar. Och han är den som talar då om boningar i himlen. Nu kommer vi till det stora här mot slutet. Att Jesus som son, fader och son. Han är ju den enfödde sonen. Enfödde. Ja. Men det finns fler som är Guds söner. Och det här är ju en intressant fråga. Är alla människor Guds barn? Är alla människor i världen Guds barn? Alla är skapade av Gud. Alla människor i världen har fått sitt liv ifrån Gud. Men jag säger det att alla människor är inte Guds barn och kan knappt, ja, kan få bli det, men är det inte. Därför, hur blir man barn i en familj? Jo, det finns två sätt att bli barn. Och det vet ju ni också. Man kan födas in i familjen eller man kan adopteras in i familjen. Va? Och varje familj vet hur många barn man har. Även om man har så att säga fött 24 eller 25 barn så vet man, det här är mina barn. Va? Och den är, om det skulle vara 26 då så att säga, ja, liksom, han är lekkamrat, va? Men du, han tillhör en annan familj. Och så är det också för Gud, han har reda på hur många barn han har. För de barnen, de är födda i familjen, va? Eller adopterade. Va? Vi får väl acceptera vilket som, att vi upptas i Guds familj. Och vi måste födas in i familjen för att tillhöra Gud och bli hans barn. Va? Och det är därför som Jesus kommer, så att vi kan bli pånytt födda, vi kan födas på nytt. Det där begrep ju inte Nikodemus, men vi förstår nog det, att vi måste bli förvandlade, vi måste födas ännu en gång, födas på nytt, födas in i Guds familj. Och det är genom Jesus som har gett sitt liv för att vi skulle få det här sonskapet, va? Och då föds vi in i Guds familj. Och då finns det många kännetecken på det. Då blir vi Guds barn. Och då är det intressant att när vi blir Guds barn, det var ju Jesus också, då blir vi plötsligt syskon till Jesus. Vi blir ett i syskonskaran. Och det är därför vi pratar om systrar och bröder. Va? Och Jesus, han är vår broder och vår vän. Vi är släkt med Jesus när vi är födda in i den här familjen. En ny födelse. Och så föds vi. Och då är Jesus så snäll. Så han som är enda arvtagare. Han har fått all makt. Han delar arvet med oss. Så vi blir medarvingar med Jesus. Han delar arvet med oss. För vi är hans syskon. Visst är det här stort? Det är väldigt stort. Att vi får vara inte bara vän med att han är bara vår vän och vår kompis. Utan han är vår broder. Han delar arvet med oss. Han har förberett det här så att vi ska få också del av det här. Och det var därför han sa att det finns boningar i himlen som är beredda för er också. Och den som är Guds barn, då märks det och syns och känns. För det finns något speciellt med dem, det är inte vem som helst. De som är Guds barn, det säger Johannes i sitt första brev, massa verser. Den som är född av Gud, han älskar sina syskon. Den som är född av Gud, han lever inte i synd. Den som är född av Gud, han gör det som är rätt. Och så vidare. Hela tiden så är det som är född av Gud. Ja, han är fylld av Guds ande och han är ledd av Guds ande. Det är ju Guds ande som talar och därför märker man skillnaden på den som är Guds barn och den som inte är Guds barn. För det finns en skillnad. Och vi kanske inte kan peka ut att du är och du är inte och så vidare. Men tänk att Gud vet det här för han är ju fader. Han vet hur många barn som är födda och han vet hur många barn som är adopterade in i hans familj. Så det är ju han som avgör. Det är inte jag som säger att jag är det och du är det och du är det inte, va? Utan det är den som är född, och Gud håller ordning på sin familj. Det kan vi vara säkra om. Verkligen att det är Gud som föder oss på nytt, så vi blir upptagna som Guds barn tillsammans med Jesus. Och jag ska sluta här med en text som jag ofta har tänkt på, talat om och som är viktig. Jesus, han sa så här, kommer ni ihåg det? Ingen, precis ja, så är det. Ingen, hur många är det? Det är ingen. Och man skulle kunna betona detta ingen, alltså inte en enda människa, gammal eller ung eller som har levt eller lever. Ingen människa i hela världen kan någonsin komma till Fadern utom genom Jesus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. För att vi ska bli Guds barn, för att vi ska få del i det himmelska, så måste vi gå genom Jesus. Och ibland så har jag tänkt så här, att när någon kommer direkt till Gud, så jag vill bli frälst, jag vill få mina synder förlåtna. Ja, ni får tala med min son, för han har fått uppdraget. Gå till honom, va? Jesus, jag har lämnat allt åt honom, så han sköter om det där nu, va? Så har jag ibland tänkt. Det är ju Jesus. Och det är den Jesus som är världens viktigaste, som världen behöver veta om, för det är den enda möjligheten att komma till Gud. Det räcker inte med bara Gud, man måste ha Jesus också. Tro på Gud, tro och på mig, det är viktigt. Israels folk, vi kan prata hur mycket som helst om Israel. Det är ett folk som ända från äldsta tider har trott på Gud. Och de tror på Gud och de väntar på att sonen ska komma. De väntar ju att Messias, han har inte kommit än för dem. Vänta. Och de tror, de har Gud. Men de är ju inte frälsta. De måste ju få Jesus. Och därför behöver Jesus, Messias, bli uppenbarad även för judarna. Så de ser att det finns en fader, men det finns en son också. Och det är sonen som har kommit för att vi ska få liv och övernog. Ja, nu har det nog med predikan också. Vi stannar med det här. Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Han har kommit för att öppna en väg till himlen. Och det är genom honom och hans försoningsgärning som vi har liv, som vi har en framtid, som vi har en himmel. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord som vi kan dela så här. Herre, vi upplever att det är viktigt, och vi ber att vi ska låta ordet tränga in i våra hjärtan. Så att vi, Herre, riktigt förstår att du är världens frälsare. Att du har fått ett uppdrag av din fader att frälsa världen, att förkunna för världen, att tala om sanningen och hur det verkligen ligger till. Herre, vi tackar dig för att vi har fått se det här, att vi har fått det uppenbarat för oss att ditt ord är sanning och att du talar sanning och att det är äkta och att det är riktigt och att det fungerar. Herre, vi ber för Israels folk. Vi ber för alla de andra människor som inte har upptäckt att du är Guds son, att du är världens frälsare. Vi ber Gud att det ska bli en verklighet också för dem, att de i tid också ska få del utav det här budskapet om att du är världens frälsare. Vi tackar dig för allt i Jesu namn. Amen.